ju mer jag är inne i det här, desto mer positiv blir jag till framtiden. För det känns som att vi tar oss an utmaningar för utmaningar. Liksom.
Hjärtligt välkommen tillbaka till podden som heter Heja framtiden med mig, Christian von Essen. Jag sitter i min kringstudio på Roslagsgatan 23 i Stockholm tillsammans med Jacqueline Dangour Engdahl. Välkommen till podden.
Tack snälla.
Framförallt här i egenskap av ansvarig för någonting som heter ICA Växa. Som har pågått nu i 3 år.
2 år.
2 år. Som jag förstår har varit ett projekt från början som har blivit ett initiativ som ska... genomsyra.
Exakt så. Gått från framtidsrapport där vi samlat forskning till projekt, till initiativ. Och kommer fortsätta liksom arbeta tvärs hela ICA. Jag kan berätta mer om det alldeles strax.
Mm. Men lite om din bakgrund då. Hur kom du in på ICA från början?
Så det som har fått mig till ICA från början är faktiskt det växtbaserade. Jag började titta på foodtech-marknaden för snart 10 år sedan när jag bodde och pluggade i London. Blev successivt vegan under den tiden. Eller 97% vegan som jag kallade det. Det var innan flexitarian-timen fanns.
Just det.
Elaborerade mig egentligen dit utifrån ett hälsoperspektiv. Och på UK-marknaden då fanns det jättebra produkter. Och när jag flyttade hem till Sverige för 5 år sedan så tyckte jag mig sakna de produkterna som jag hade tagit för givet i London. Och då vill jag komma till ICA just för att se hur fungerar svenska matsystemet och hur kan vi bidra till samma förflyttning som vi såg i London. Och 5 år senare så har det hänt hur mycket som helst. Och för 2 år sedan när jag lanserade ICA Växa så hade jag viftat liksom vegan- och foodtech-flaggan i ett par år på ICA. Och då blev det en perfekt match att ta vidare det initiativet.
Perfekt. Och hur ska man sammanfatta ICA Växa då? Det handlar om att öka andelen växtbaserad och svensk mat, eller hur?
Exakt.
Så det är viktigt med den kombinationen.
Ja, men precis. Och man kan se det som olika parametrar. Så ibland jobbar vi med svensk mat som inte är växtbaserad. Ibland växtbaserad som inte är svensk. Men det bästa är ju att få liksom båda tillsammans. Och vi gör det framförallt ur ett hållbarhetsperspektiv. Där vi då 2020 lanserade en rapport som heter Matrevolutionen. Där du var högst involverad.
Nej, jag var involverad i nästa.
I 2021,
Växa tillsammans.
Okay.
Då skrev jag med parten av den
rapporten. Ja. Så året innan lanserade vi framtidsrapporten Matrevolutionen. Där vi genomlyste all forskning för hur framtidens hållbara matsystem kan se ut. Och väldigt kort summerat så var det egentligen 3 områden. Biologisk mångfald, växtbaserad kost och svensk lokalproducerad mat som vi behöver få till liksom ett skifte till. Och eftersom att mat är vårt core-område på ICA ville vi inte bara lansera rapporten utan faktiskt börja jobba utifrån det här. Och då lanserade vi ICA Växa. Så att vi jobbar ganska brett med allt ifrån forskning och öppen innovation i tidiga stadier till att jobba med bolag som redan har en produkt på marknaden och kunna hjälpa till att skala dem, till att jobba med egentligen svensk och lokala liksom, primärproduktion också. Hur ser vi till att växla så att vi har växtbaserade råvaror att jobba med i Sverige?
Mm. För lite det jag vill komma in på, för att det låter så enkelt att så här, ja, vi ska äta svenskt och växtbaserat. Ja, det är grönsaker, rotfrukter och så vidare. Men problemet, eller vad säger man, utmaningen, flaskhalsen kommer väl i liksom förädlingsprocessen att faktiskt producera storskaligt de produkter som marknaden vill ha av bara svenska råvaror.
Ja,
och förädla dem i Sverige.
Exakt, ett litet moment 22. Så när vi började resan så var det som du säger, det fanns brist på förädlingskapacitet och även investeringsmuskler i svenska matsystemet. Där har vi sett relativt stor skillnad om man tänker att det bara har gått 2 år. Där vi ser fler aktörer som etablerar förädlingskapacitet i Sverige. Vi har fått fler och fler investerare som poppar upp med både svensk fokus och nordiskt och så vidare. Men det finns fortfarande ett underskott ibland på växtbaserade råvaror. Så det blir liksom ett moment 22 i att om man vill ha framförallt från Sverige-märkningen så att hela kedjan är från Sverige. Och att vi inte bara använder svenska grödor, skippar utomlands, plockar hem det igen och så. Så att allt det här behöver komma ihop tillsammans. Så där har vi använt flera olika verktyg under de här två åren från ICA Växas håll. Att både försöka hjälpa till att skala råvaror, hitta vad pain points är i primärproduktionen. Men även senare led i förädling, vad vill konsumenter ha och så vidare. Så det är flera parametrar.
Vi kanske ska tillägga att det här med att skicka utomlands, det, är alltså, det kan vara till exempel ärtor eller bönor som måste kokas eller skalas eller extraheras proteiner, insulat. Och det är ganska kostsamma anläggningar att bygga. Så att en enskild aktör har sällan råd att bygga en sån anläggning. Då skickar man istället till annat land.
Exakt.
Och så börjar man inse att det är rätt onödigt.
Ja.
Men då måste man också samarbeta för att bygga de här. Så det är lite, var det vi pekade på i den här rapporten, nu kommer jag ihåg.
Precis, man måste börja öppna upp samarbetet där. Så det är ju det som aktörer, till exempel Mycorena, vill göra nu. Att de vill vara en facilitera marknaden snarare än att de bara behöver vara ett produktbolag. Och det är liknande vi ser inom andra typer av fabriker, paketeringar och så vidare. Och där det även finns parametern att Sverige är en relativt liten marknad. Så att vi kan inte ha hur många förädlingsmaskinparker eller paketeringar här heller för att det ska vara en lönsam modell. Utan då kanske man behöver titta bredare. Kan vi samarbeta tvärs Norden i vissa parametrar och så. Men huvudpunkten blir ju att har vi svensk råvara och sen skippar iväg det tvärs Europa för att till exempel paketera. Då har vi lagt på ett hållbarhetsavtryck eller klimatavtryck som vi inte hade behövt om vi plockar hem delar. Liksom.
Just det. Och sen är också där ibland bristen på tydlighet gentemot primärproducenterna. Att de vill ju veta ganska god tid vad de ska producera. Och marknaden kanske inte, konsumenterna kanske inte alltid vet att de kommer gilla gråärtburgare.
Yeah.
Så att bonden kommer inte plötsligt börja odla gråärt för att testa lite. Utan de vill ju veta att man har ett kontrakt.
Exakt.
Och det är där lite ICA kommer in. Att våga tro på att den här lilla producenten som kan producera gråärtburgare har en framtida marknad och därmed kunna hjälpa till att lägga kontraktsbeställningar hos bönder som kan ställa om till gråärt. Kan man säga på det viset ungefär?
Ja, men liknande, absolut. Du är precis inne på rätt del. Alltså, vi har olika dynamiker där också av att det är en bransch som bygger på volym för att nå kostnad, liksom effektivitet och även odlingseffektivitet. Men eftersom att vi är inne på ett innovationsområde så behöver vi kunna testa i mindre skala och testa snabbt. Och där har vi försökt jobba med olika verktyg. Bland annat så lanserade vi vårt egna varumärke ICA Svenskt växtbaserat. Just för att kunna ha en direkt relation med aktörer som Kalmar Öland till exempel. Och kunna jobba med mindre volymer så att vi kan börja testa vissa. Få fram svenska grödor och sen titta på okej, i nästa steg hur produktutvecklar vi kring det. Vad får vi fram för produkter med de här svenska grödorna och så vidare. Så att det blir den här. Vi måste både börja odla medans vi lär oss kring innovationer och produkter. Hur svarar gråärta, hur svarar röda ärtor eller linser, hur svarar gulärta i vissa produktkonstellationer. Liksom, så att, det är en liten moment 22 kring det. Och där försöker vi komma in då som en, kan vi se att vi åtar oss en viss volym i ett samarbete i mindre skala medan vi lär känna en gröda eller en produkt. Eller också handlar mycket om att dela kunskap och insikt i produktutvecklingen. Att man som entreprenör, om man tidigare har fått vara själv på sin kammare lite hårdraget när man produktutvecklar. Och sen kommer till vår kategoriorganisation så försöker vi tillgängliggöra informationen tidigare. Och det kan röra allt som liksom parametrar som hållbarhetsdagar, för exempel hur länge ska en färsk vegoburgare behöva leva i hyllan. Den typen av information vill vi kunna tillgängliggöra för entreprenörer dag ett så att de har med sig det, så att de inte är ensamma i produktutvecklingen.
Vi pratade innan här om att det finns ganska många plattformar nu för nätverkande och informationsutbyte, men det finns fortfarande behov för fler kanske som går över hela kedjan. Men det måste ändå ha hänt ganska mycket sen du kom in i det här för 5 år sedan.
Definitivt. Det har hänt jättemycket sen jag började titta på det här för 10 år sedan. Då fanns egentligen bara 2 växtbaserade fonder i världen. I Kalifornien. Som fokuserade powerplants och och vidare. Och nu har vi poppat upp så att det finns fler investerare än vi hade kunnat nämna under dagens avsnitt. Och även många i Sverige. Och det känns superkul att se det. För investeringsdelen är ju också en reflektion av, det blir en möjliggörare för fler och fler innovatörer och startups att faktiskt växa och få rätt muskler till att växa snabbt. Så att, och bara under de här 2 åren som vi lanserade ICA Växa har det hänt jättemycket. Inte minst på svenska marknaden. Så att, ju mer jag är inne i det här, desto mer positiv blir jag till framtiden. För det känns som att vi tar oss an utmaningar för utmaningar.
Och jag förstår som att ni på ICA jobbar ganska mycket med startups också. För att få del av deras innovationskraft. Och de kan få distribution och finansiella muskler lite grann. Eller de kanske inte får finansiella muskler, de kanske får mer.
Ja men exakt, vi har ingen investeringsarm i dagsläget. Nej. Men som en del att vi inte har det så har vi då byggt nära relation med flera investerare. Både för kunskapsutbyte där vi på samma sätt som vi delar information till startups så försöker vi även coacha okay, hur tänker vi, vad ser vi för kundtrender och så. Så att vi ändå kan stötta att kapital går till relevanta produkter och innovationer. Och det andra blir att vi också blir någon form av informellt liksom nav i det här. Att kunna hjälpa när startups letar efter kapital. Att då kunna säga att här är 5-10 investerare som tittar på foodtech i Norden. Och vice versa. Och vad var den andra delen du nämnde?
Att ni får ta del av deras innovation.
Ja men precis. Där vi gjort tester. Bland annat med Mycorena i butik. Tidigt innan de hade produktionsanläggning kunde ta fram liksom, testbatcher. Där Mycorena kunde lära sig om sina produkter och konsumenter ville. Och liksom ansåg. Och vi kunde samtidigt lära oss. Finns det en marknad för mykoprotein i Sverige? Finns det en efterfrågan? Är någonting vi ska ta in? Och så vidare. Mm. Så vi försöker se win-win cases i det här.
Vad kan man se i själva den konkreta försäljningsstatistiken då? Äter vi mer växtbaserat?
Ja, men det har varit en tydlig ökning senaste åren. Och där skiljer det sig per olika kategorier. Men man ska heller inte glömma att alltså, grönsaker också är växtbaserat. Att det inte bara rör sig.
Onekligen.
Ja, för det är lätt. Och det här var en av de första sakerna jag tittade på när jag klev in lite mer det, vad ska man säga, underliggande, men hur definierar vi växtbaserat? Är det bara de här substitutprodukterna och växtbaserade mjölken eller är vår kära potatis, morot, broccoli också växtbaserat? Så att där skiljer sig ju tillväxttakten skiljer sig alltså, avsevärt mycket beroende på vilken kategori du tittar på. Så att inom substitut har vi jättehöga tillväxttal men från väldigt små volymer. Medan inom frukt och grönt har vi också en tillväxt men på mycket högre liksom, grundvolymer. Och då blir det också en mindre utvecklingstakt. Men så svar på frågan, ja, det ökar fortfarande.
Och Stockholm är ju en intressant plats för detta och eller det vi kallar för foodtech och utvecklingen av framtidens mat. Men du var nyligen i Israel också på en resa, en delegation kan man säga.
Ja, det stämmer.
Vad var det som hände där?
Men så det var ett samarbete med Business Sweden och Vinnova som anordnade en food och agtech delegation till Israel på ett par dagar. Där vi var en liksom 10-15 från Sverige som reste från både universitet, olika typer av aktörer och även då vi från ICA. Som egentligen försökte lära oss av ekosystemet i Israel. Och de har bland världens mest starka foodtech-ekosystem. Och är generellt sett väldigt vana vid att jobba med innovation tvärs branscher. Så vi besökte allt ifrån deras olika universitet, industrin jobbar jättenära med forskningsvärlden. Jag nämnde det lite innan, men att man jobbar liksom corporate partnerships mellan industrin och forskningen. Man kan skicka in sina pain points, som blir väldigt mycket svengelska här. Mm. Accepteras det i podden, Kisa?
Det är inte ovanligt.
Ja, men härligt, då fortsätter jag med det. Industrin får skicka in liksom pain points till forskningsvärlden som kan forska kring vissa ämnen och sen väldigt snabbt går de egentligen från forskning till startups och som sen kan partnera med industribolag igen. Så det finns ett jättestarkt ekosystem som inte bara gäller foodtech-sfären. Men som ett resultat av det här ekosystemet så har de också då ett av världens starkaste foodtech-innovationer, liksom startup-bolag och så vidare. Så vi var där både förstå ekosystemet som helhet, men också titta på flera av de innovationer som finns. Och det finns så mycket spännande, verkligen.
Om man ligger lite längre fram där, vad är det som sticker ut mest då?
Alltså en sak är just volymen av innovationer. Alla de pain points vi sitter med just nu finns det innovationer för i Multum. Så det är hur snabba de är på att verkligen utveckla innovation och sen bygga bolag kring det. Om man tar några, det finns väldigt många olika typer av bolag. Det finns allt ifrån ingrediensbolag, att odla vanilj inomhus till exempel. Man kan mäta både hållbarhetsparametrar men även effektivitet och så vidare. Det finns labbodlat kött, har de bland de största aktörerna eller främsta aktörerna som jag varit inne på. Det är inte lagligt ännu att äta annat än i Singapore. Men där finns många bolag som jobbar jättenära med utvecklingen och uppskalning av labbodlat kött. Och sen så är Israel och det som är grunden egentligen deras agtech-innovation. Så att, bland annat drip irrigation system, det som används typ 80% i hela världen, kommer från Israel för effektiv bevattningsodling och så vidare. Vi såg drönarbevattningar när vi var där, precisionsbevattningar och lite som om man tänker de här health tech-applikationerna vi har för att mäta hur vi mår och våra näringsämnen och sånt. Finns det även smart devices till alla plantor så att du är liksom ett uppkopplat agtech på en superspännande nivå. Där du kan börja förutse sjukdomar, förutse insekter eller så vidare. Så att så det finns mycket spännande.
Yep. Remilk är väl också från Israel?
Ja. Och Wilk och Imagine Dairy och så vidare. Så
som att, alltså skapar mjölk i en bioreaktor.
Mm. Det är ju labbodlat mjölk.
Utan animaliska
Exakt.
Inblandningar.
Så, och det är bra att du tydliggör det. För att många blandar ihop labbodlat kött och mjölk med det växtbaserade som på ett sätt förädlas i laboratorium. Men med det labbodlade här så menar jag just som du säger. Både kött, liksom köttprodukter som utvecklas i bioreaktorer. Så man använder samma teknologi som inom cancerforskning kring stamceller och så vidare. Men här applicerar man det på mat. Så att du kan utveckla en stek på 3 veckor kontra vad det tar 1,5 år från ett djur och så vidare. Och på samma sätt kring mjölk finns även Wilk som fokuserar på bröstmjölk, labbodlat och så vidare. Så det finns mycket spännande saker. Träffade även flera 3D-printande bolag som printar mat från 3D. Printers, bland annat växtbaserat fisk, Plantish heter de. För man ser att det liksom saknas en ordentlig laxfilé som är växtbaserad. Så då har de gett sig an på att ta fram växtbaserade laxfiléer. Och då är 3D-printen ett verktyg för att se till att det får exakt samma densitet, liksom textur och så vidare. Och sen träffade vi Meatake också som är labbodlat. 3D-printat labbodlat fett som komponent till växtbaserade proteiner.
Ah, okej. Okay. Lite som Melton Marble gör i Sverige.
Exakt, men Mytik gör det 3D-printat för då kunna få exakt samma typ av textur.
Fick ni smaka på de här grejerna?
Det fick vi göra. Så med Mytik så fick vi fick smaka, där fick vi skriva under waivers.
Inte prata i poddar om...
Nej, det behöver du inte göra, men vi tar ansvar för säkerheten. För just nu är det olagligt i Sverige att testa. Mm. Men där är det lagligt att testa, men under vissa förhållanden. Och i Singapore är det egentligen enda landet i världen som det är lagligt och du kan köpa labbodlat. Jag tror att det är nuggets som de har vissa restauranger och sådär.
Men och laxen då, hur smakar den?
Just laxen smakar det inte. De hade så pass få produkter att de produkterna som de hade på kontoret, de hade skickat iväg alla produkter till Foodhack som var i Lausanne den veckan. Och jag träffade dem själv liksom vid sidan av. Så där fick jag med att titta på några tidigare produkttyper och liksom leka lite med kontexten och så. Men rekommendationen var att inte äta dem, så att jag valde hälsa för en nyfikenhet i just det aspekten. Men däremot lekte liksom med själva hur den delar sig. Man tänker en laxfilé, de här liksom både ränderna och hur man liksom får loss de här bitarna. Och precis så var det. Så
Och man kan ju tänka sig att en plats som Israel ligger 5 år före Sverige kanske. Är en aktör som ICA då liksom redo med öppna armar för den här typen av produkter? Eller är det fortfarande ett nålsöga att nå ut med distribution?
Jättebra fråga. Det finns olika liksom delar av det svaret. Jag skulle säga att det ena rör sig också var konsumenter befinner sig. Mm. Det finns olika parametrar. Om man tar det labbodlade, om man då är ju bara en sån enkel sak som regelverk. EU-styrd liksom. Vi finns inte nära till marknaden på x antal år framåt. Och tittar man mot andra produkter som är liksom redo att lanseras, men då är vi fortfarande konsument. Vi tittar på hur redo är konsumentmarknaden. Det finns till exempel jättemycket insektsbolag ute bland annat i Israel, men i andra marknader. Där vi har sett i våra studier att konsumenter i Sverige inte är redo att börja äta liksom larver som chips, men man kanske kan se det som ingredienser till djurfoder eller liksom ingredienser istället. Så det beror på vilken innovation vi talar om. Men det jag skulle säga en lärdom är både hur vi kan bygga ett ekosystem i Sverige, apropå det vi pratade om att det fortfarande är relativt splittrat. Att kunna börja samarbeta än mer. Vi är på god väg, men vi kan nog bli ännu starkare i det. Och sen att kunna samarbeta olika marknader sinsemellan med innovation. För jag kan se att vi är superduktiga på hållbarhetsparametrar i Sverige och på viss typ av innovation. Medan andra marknader, till exempel Israel, är jättestarka på till exempel deep tech eller liknande. Och jag skulle vilja säga att vi samarbetar, liksom blir bättre på att istället för att vi utvecklar produkter liksom lokalt och börjar skeppa det över världen, börja samarbeta kring idéer, innovation, IP, så att vi kan sätta upp lokal produktion istället.
Ja, just det. Men det känns som att fler jobbar på det sättet.
Ja.
Att istället för att jag ska sitta här och producera min lax och skicka den över hela världen, så så outsourcer, eller har någon slags franchise-modell då. Att,
exakt.
Att en producent i Tjeckien kan också sätta upp min exakt laxproduktion och köra lokalt.
Exakt, precis så. För vi vill ju inte skapa nya problem inom liksom ett nytt område. Men det vi heller inte vill hamna i att alla sitter och uppfinner hjulet på nytt på respektive lokalmarknad. Så att verkligen få till det här samarbetet tvärs gränser och kunna börja sälja alltså IP eller franchise eller licensing eller vad man gör. Så det tycker jag också är spännande framåt, för då kan vi verkligen accelerera innovation globalt.
Mm, precis, och i vissa fall som Swegreen, som är vertikalodling här i Stockholm, outsourcar sin teknologi till att butiker som ICA Maxi till exempel kan odla vertikalt i butiken. Fast de hyr den tjänsten så att säga och får sälja produkterna. Så att det är också
precis
så här,
en annan modell också.
Ja, lite så här, inser sin begränsning i att skala upp bara vår produktion. Utan vi kan flytta ut den till mer konsumentnära. Men vad skulle man kunna ta med sig? Alltså, varför har de fått till ett så starkt ekosystem då? Den här samarbetsformen, är den formellt beslutad från början? Eller finns den i olika branscher på samma sätt?
Du är helt inne på det. Den finns i olika branscher. Och det är att egentligen gå tillbaka lite till identiteten av Israel som land. Och som var en del av delegationen var att hälsa på ett center som heter Shimon Peres liksom Center for Innovation and Peace. Där de egentligen går igenom liksom resan av de som startup nation, scale up nation. För det är precis som du säger, man har gjort det här i olika branscher. Och man har behövt innovera sig genom kriser. Allt ifrån det drip irrigation systemet jag var inne på. Är för att när man började odla i Israel så fanns det inte, det var i princip öken. Man var tvungen att se hur kan vi effektivt börja bygga livsmedel och bli liksom självförsörjande kring detta. Och innoverade fram drip irrigation systemet som sedan har exporterats över hela världen och så vidare. Och det har man sedan gjort per olika industrier. Så det, vad jag tycker är intressant är att det här foodtech-ekosystemet, jag var förvånad över hur nytt det var. De flesta av inkubatorerna har bara funnits i 5-7 års tid. Det är 2 stycken stora foodtech-inkubatorer som i sin tur ägs av matbolag. De 2 har bara funnits i, den äldsta funnits sedan 2015 tror jag. Och det är egentligen sen dess som allt det här har vuxit. Så det är relativt kort tid. Mm. Det ger mig hopp också till att vi har redan börjat världens resa här på svenska marknaden. Mycket har hänt under de här 2 åren. Men det kan gå snabbt och låta ännu fler saker hända framåt. Så att, som svar på din fråga, ja, det finns lite i DNA från Israel att man innoverar sig kring kriser och man har byggt ekosystem med andra industrier. Så på samma sätt som jag tycker att det är intressant om vi börjar lära oss av andra marknader, så tror jag vi skulle kunna lära oss av andra industrier mycket mer. Tittar vi mot svenska marknaden, ja, men, både tech har gjort den här resan. Jag brukar ofta säga att vi står inför många delar, en disruptiv förändring som tech kunde stå inför, gå tillbaka några decennier. Men även automotives, där till exempel flera av aktörerna har sina R&D-center, om vi kommer tillbaka till Israel, har R&D-center i Israel och så vidare. Men vi kan verkligen lära oss både av andra marknader som ligger framför, men också andra industrier som redan har gått igenom en disruptiv resa. Hur har man jobbat med regelverk, för till exempel kan man titta mot fintech. De stod inför liknande utmaningar som food kan stå inför. Hur jobbade fintech med regelverk och skapa det som idag vi tar för givet? Hur har liksom, automotive jobbat med innovation, med integrera och så där. Så att, det finns mycket vi kan spana på. Mm.
Men du var inne på EU-regleringar och sånt där. Många upplever att EUs lagstiftning ofta står i vägen för en snabbare och mer hållbar utveckling på många sätt. För att nya teknologier och ny forskning och nya typer av matvaror stoppas och bromsas ganska länge i den myllan. Upplever du också det? Alltså, finns det en bromsande effekt där?
Det finns två sidor av samma mynt. Det finns två sidor av samma mynt. Och innan jag började med mat så jobbade jag med life science och fokuserade på regulations av Skandinavien kring
ja, det vet du precis.
Ja, men så jag mötte den även då. Och det positiva är verkligen att vi har bland världens högsta livsmedelskvalitet, även liknande ur life science-perspektivet. Men den andra sidan av det myntet är ju just att det är strikta, alltså regelverk, när det kommer till innovationer. Och det är inte bara Sverige, Skandinavien, utom EU generellt sett. Så när jag pratar med flera av de här verkligen disruptiva bolagen, då tittar man inte på EU som första marknad. Och det kan jag tycka är oroväckande. Att man märker att okej, för att ta mig in på ett europeiskt land, då måste jag först godkännas på EU-nivå, men sen också på varje lokal marknadsnivå. Och det är lika mycket jobb att komma in på svenska marknaden som att komma in på USA-marknaden. Vilken är störst? Så att många bolag måste ju få jobba med sina limiterade resurser, och då ser man över EU ibland, och särskilt som ett första steg. Man ser mot Asien, man ser mot USA och Indien och så vidare. Och där tror jag att det finns möjligheter att släppa fram innovationer på ett annat sätt, eller försöka gå hand i hand och så vidare. Men jag har inget bra svar på hur man ska göra det exakt. Nej. Jag märker den trenden när jag talar med flera bolagen.
Ja, jag märker också frustration från forskarvärlden, som jag intervjuade en forskare från SLU här i nya numret av Framtidens hållbara matsystem-magasinet, som håller på att jobba med CRISPR-teknologi för att förädla potatis till exempel, för att göra det mer motståndskraftig för vädersvängningar och dra ner på akrylamid-innehållet när man förädlar potatisen till pommes frites och chips och sånt.
Okay.
Som är giftigt. Och eftersom det är då CRISPR, att man går in och redigerar DNA-koden.
Ja. Yeah.
Så är det förbjudet då. Yeah. Enligt EU fortfarande. Så de får forska mycket de vill, men det får aldrig liksom nå en slutkonsument. Medan andra marknader får det. Som då kan springa betydligt mycket snabbare än man kan här.
Det är precis det. Och det finns ju till för att skydda oss. Mm. Men det finns konsekvenser när det kommer då kring innovation och kommersialisera den forskning som faktiskt skulle kunna göra saker och ting antingen mer motståndskraftigt i form av odling eller mer hälsosamt och så vidare och så vidare. Så det finns verkligen två sidor av samma mynt, där jag gärna tittar på lösningar hur man kan skapa, liksom, ja, men igen, titta mot andra industrier. Hur har fintech gjort det till exempel? Hur har andra länder gjort det? Man ser ju att regelverk börjar bli mer som en strategi. Om man tar Singapore, de var tidiga med att släppa fram godkännande av labbproducerat. För de ville attrahera både kapital, innovation, alltså humankapital dit. För de säger att det här är en del av framtiden. Då vill vi släppa fram det snabbt så att alla världens bästa aktörer kommer till oss. Så det finns ju verkligen, det är ett redskap ur olika perspektiv. Skydda utifrån, ha hög säkerhet, kvalitet och så vidare. Men också använda det som en nationell strategi.
Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Vad jag tänkte på när du nämnde den här frågan var framför allt, det här låter cheesy, men jag är cheesy, det vet folk som känner mig. Och jag tror på att alla kan göra liksom bättre på så många olika sätt. Jag har av diverse anledningar nördat ner mig inom foodtech och liksom healthtech. Men jag tror vi alla sitter på någonting som vi liksom brinner för. Och jag tror mycket på att man ska springa med sina styrkor inom det vi brinner för. Så man kommer till liksom rätt, det blir fel att säga användning här på jorden, men lite det jag menar. Så att hitta vad man verkligen går igång på och spring med styrkor istället för hela tiden lyfta svagheter. På så sätt så kan vi dra nytta av liksom, mångfald oss insemellan och börja samarbeta mycket mer. Så låter cheesy, men mitt tips till att göra världen till ett bättre sätt är att börja med sig själv så att man faktiskt möjliggör sin potential för att addera till ännu mer cheesiness.
Mm, det låter bra. Har du bra lästips eller poddtips?
Mm. Och som en foodtech-aktör måste jag ju då säga att Annalisa Winters Nordic Foodtech-podcast är grym. Vad du än vill lära dig om kring foodtech-scenen med fokus Norden så har hon intervjuat alla. Så den definitivt måste jag varmt rekommendera.
Hon var också här för några veckor sedan.
Okay. Exakt. Ja, men bra, se där. Det blir en naturlig första intro till hennes podcast. Och sen last tip skulle jag säga. Nu har jag pratat lite om Shimon Peres där, Center for Peace and Innovation. Och innan jag åkte på delegationen så läste jag hans bok No Room for Small Dreams. Och man kommer tillbaka då till att möjliggöra och lite varför det har blivit som det har blivit är att kunna drömma stort. Och det tror jag verkligen vi skulle kunna göra ännu mer i Sverige. Att våga drömma. Sätta upp helt till synes omöjliga drömmar och sen gå efter dem. Så den boken, No Room for Small Dreams, rekommenderar jag starkt. Och får man ge en till? Jag lovar det sista. Och det är Lauri Reuter som du hade nu på, som du precis har intervjuat och släppt ett avsnitt. Han släppte förra året, tror jag att det var, den här SVT-serien Går du att äta? Som är 6 avsnitt, 30 minuter tror jag. Där han gör liksom djupdyk in i olika ämnen. Framtiden sushi, liksom protein och så vidare. Det här är sjukt spännande avsnitt där han egentligen reser över världen och tittar på allt ifrån traditionella aktörer och för liksom inkrementella förbättringar till disruptiva utvecklingar som labbodlat.
Jaha, var han som gjorde den?
Han gjorde den. Han är också, det är han och en liksom Michelin-kock som är programledare eller man ska säga för den. Så det är en väldigt rolig dynamik. De två sinsemellan också. Mm. Både för kockperspektivet och liksom forskning slash investerarperspektivet. Så.
Just det.
Så det är mina tips.
Har varit bra att veta när jag träffar honom.
Det är inte för sent att höra av sig igen och göra ett till podcast.
Jag fick kolla på den här serien först.
Ja, du får kolla på serien och sen kan du göra ett avsnitt med kocken.
Ja, just det. Precis.
Ja.
Vem tycker att jag ska intervjua?
Men då skulle jag säga dels kocken, och nu hemskt att jag tappat namnet här, men letar upp det snabbt. Jag tror jag nämnde det för dig, Simon Frid, som har länge jobbat på Mitech i Israel då, som gör det 3D-printade fettbolaget. Han är superspännande och svensk. Jag kan också prata svenska i podcasten. Och sen så skulle jag även rekommendera från Vinnova då, som var med och anordnade resan, Johanna Bokvist i Tel Aviv, som då jobbar med innovation tvärs olika industrier. Så att de lägger in som rekommendationer. Och ser fram emot att lyssna på avsnitten.
Mm.
Och han heter så mycket som Henry Allén, den kocken som är med i Går det att äta. Och som gör flera olika matprojekt också.
Okej. Okay. Vad får du att se just på framtiden för just matsystemet?
Mm. Jag skulle säga att det är framförallt för att det kommer lösningar på allt som vi liksom tittat mot de här senaste åren. Så igen, när jag kom tillbaka till Sverige för 5 år sedan såg jag att vänta nu, den här liksom foodtech-scenen i Sverige och Norden verkar saknas. snabbspolar vi tills idag så har den vuxit sig mycket starkare. Och finns otroligt starkt liksom, engagemang från både traditionella aktörer, entreprenörer, investerare och så vidare. Så att, det gör mig, liksom, vad ska man säga, ger mig hopp om framtiden och se på alla människor som faktiskt gör någonting åt saker som man vill kunna påverka.
Mm.
Det är någon accelererande kraft.
Mm, det känns så. ICA Växa fortsätter rulla på. Jag kommer inte ihåg vad du sa, så kommer det avslutas och sen implementeras in i hela organisationen?
Vi jobbar på lite olika sätt. Så i dagsläget är vi 3 personer som jobbar heltid med ICA Växa, men har sen kollegor tvärs hela organisationen som jobbar in som tvärfunktionellt. Och det var någonting vi såg tidigt, att inte 1, 2 eller 3 personer kommer kunna göra den här förändringen, utan vi måste snarare jobba som en liksom, enabling organisation eller team, eller man ska säga. Så vi fortsätter både i den konstellationen och tittar även på framåt. Okej, hur kan vi stärka och göra det här ännu mer effektivt framåt?
Mm.
Men så vi jobbar på, finns alltid att nå ut till oss på, gå och hitta oss på både sociala medier. Ni kan leta upp mig med namnet här efter podcasten, men även finns det såklart en info@ikavaxa.se.
Just det. Och ikavaxa.se är också webben.
Det finns, om man söker på ICA Växa så kommer man till vår hemsida, och jag inser nu att jag sa mailadressen fel. Det är, vi kan länka den tillsammans med podcasten, för det är @ika.se. Så jag tror att det är ikavaxa@ika.se, men vi lägger med det till länkarna till det här avsnittet.
Och rapporten som vi pratar om heter alltså Växa tillsammans, ICAs framtidsrapport 2021, som jag var med och skrev, och den kan hitta bland mina länkar i mitt länkträd. Årets rapport handlar om framtidens butik.
Exakt.
Den har jag inte skrivit, så den är helt irrelevant.
Den är superspännande också. Och kan då rekommendera en annan person att prata med, vilket är Ariella Rotsten från ICAX, som är då vårt liksom, mer digitala innovationsteam, som jobbar också med massa spännande projekt och så.
Just det.
Och de var högst involverade även då i årets framtidsrapport kring framtidens matbutik.
Perfekt. Bra, vi ska avrunda där. Tack snälla Jacqueline för att du kom till Heja Framtiden.
Tack själv.
Hejaframtiden.se, där hittar du allt om mig och mina projekt, om podden och böcker, mitt nya bokförlag, Heja Framtiden förlag. Har en ny bok ut som heter Skippa nyheterna, som är väldigt spännande. Varför jag slutade läsa nyheter och varför du också borde göra det, av Tobias Wahlqvist. Kolla in den. Just det, Framtidens hållbara matsystem, 4:e magasinet som gör, är ute med Dagens Industri och samarbetar med livsmedelsföretagen. All information om det finns på framtidenshallbara.se. Jag heter Christian von Essen. Tack för att du lyssnade på Heja Framtiden.